Välkommen till Sveriges första podcast om human design med Emily Eriksson och gäster.
Hej alla kära lyssnare och välkomna tillbaka. Idag så har jag med mig en gäst från min ena mentorskapsgrupp, Frida Johansson. Välkommen hit.
Ja, men tack.
Vad kul det här ska bli.
Ja, verkligen. Spännande.
Du, vi har ju liksom, ska man säga, känt varann en ganska bra stund nu. Alltså du har varit med på kurs hos mig och träffas ju nu regelbundet i det här mentorskapet. Och du är en projektor, en lite ovanlig projektortyp. Och jag tänker att det kan vara ganska spännande för lyssnarna att få höra lite mer. Bara så här, om vem är du? Hur ser din karta ut? Vad tycker du mest spännande med human design? Berätta lite så där vad du vill berätta om dig själv.
Mm. Ja, men jag mitt namn är Frida. Snart 33 år. Har 4 barn från 3 till 9 år. Och fördjupar mig ju i human design hos dig. Och nu vet jag inte, jag kommer inte ihåg när jag började min första kurs hos dig. Är det för 2 år sedan?
Jag tror faktiskt att det är så länge sedan.
Ja.
Ja.
Och jag hittade human design, jag tror det var genom en podd som jag lyssnade på, Holy Crap. Och jag tyckte det lät skitintressant. Så började ju liksom djupdyka i min karta och jag bara shit, det här är ju någonting jag har letat efter så länge.
Mm.
Jag har ju alltid liksom velat hjälpa andra på något vis. Men liksom inte hittat min grej. Men jag kände bara, gud, det här öppnar ju så många dörrar.
Mm. Vad var liksom det första som du fastnade vid human design? Var det någonting som du förstod om dig själv eller var det någonting om andra människor? Du är ju en projektor så att ni brukar ju vara snabba på att kunna se hur det här kan passa in på andra människor och inte bara er själva.
Nej, men alltså det första jag la märke till var ju, först tänkte jag att gud vad min karta var tråkig, den är ju typ helt vit. Och så det här att vara projekt och så här icke-energityp, bara nej men gud, och så inre auktoritet, ego. Jag bara så här, va? Nej, jag är inte ego. Jag är ju skitmycket energi och jag, nej men gud, det här stämmer ju inte. Men visst, och sen så när jag började grotta ner mig ännu mer så var jo men gud, det här är ju klockrent.
Mm.
Och just det här, alla mina öppna center, att jag känner in min omgivning så mycket. Och har lätt att tappa bort mig själv bland annat sol.
Mm.
Det var ju liksom det första jag bara, ja men gud. Det är ju, och sen den här kanalen jag har 2551. Den här tävlingen, tävla med sig själv, transformeras genom chocker. Det var nästan så att jag började skratta på, gud det här kan inte stämma, det är ju helt galet.
Nästan lite läskigt ibland.
Ja, verkligen. Ja.
Mm. Började du kolla upp folk runt dig också, eller? Och deras kartor?
Alltså, folk måste vara så trötta på mig. Om jag var enda person. Jag kollade först upp hela min familj och sen kollade jag upp mina föräldrar och på mitt jobb. Så bara, gud, får jag kolla din karta? Får jag kolla din karta? Ja, men jag har kollat en del kartor.
Mm. Mm. Vi ska ju prata idag om lite så här skillnaden på ditt liv före och efter human design.
Mm.
Så vad skulle du säga liksom, om du drar de stora linjerna först? Vad skulle du säga är största skillnaden på att förstå dig själv och ditt liv innan human design versus efteråt?
Alltså den största skillnaden är ju, och det var också så att jag, som jag såg i min karta, att jag hade ju en helt, eller inte helt öppen, men jag hade odefinierad rot. Och att jag inte är stresstålig. Och det skulle jag ju typ skrivit på mitt CV. Att jag är ju absolut stresstålig. Jag klarar ju stress, suverän vid stress och många bollar i luften. Och ja, och det var ju liksom det första jag tänkte på. Nej men gud, nu ska jag verkligen så här testa och inte stressa. Och jag ska liksom, vad ska man säga? Ja, men ta vara på min energi, var redo med min energi, jag måste vila. Och det var ju liksom, gud vad bra jag mår när jag inte stressar.
Mm.
Och vad klart jag tänker när jag inte stressar. Det var ju en helt annan värld att komma in i. Liksom mm. när man, Men sen med innan Human Design så har jag liksom, jag hade ju ganska, det har ju varit en berg- och dalbana i hela mitt liv. Jag fick ju min första ätstörning när jag var 7 år. Och det gick ju så långt så när jag var 13 så fick jag anorexi och lades in för det. Och efter det så liksom, ja, fram till jag var 23 år så har jag liksom varit bulimi och jag har haft alkoholproblem och jag har varit arbetsnarkoman och alltså jag har varit så turbulent och jag har liksom sökt så mycket eller fått mycket hjälp på vägen genom olika psykologer, alltså jag hoppat från den ena till den tredje och jag liksom så här, visst, jag har ju fått otroligt mycket hjälp, men det har liksom bara hållit mig över vattenytan hela tiden. Och jag känner att de kom aldrig in till kärnan någon gång. Och det var ju också så här, Human Design hjälpte mig så otroligt mycket med den biten. Den ser ju verkligen individen.
Ja, verkligen. Tror du själv att mycket av de utmaningarna som du har haft handlar om att du har en så öppen karta? Att du har ju bara G-centret och viljeshjärtat definierat och resten är öppet i din karta.
Ja, verkligen. Jag känner ju att alltså på någonstans så har jag liksom flytt från mig själv i hela mitt liv. Och jag kommer ihåg att just under tonåren där att man så fort jag blev ensam så var det så här, vem är jag? Och det blev så still. Och då kom ju all den här ångesten och då var det då man liksom satte igång och man skulle särskilt med alkoholen, att man liksom, jag kunde inte vara själv, alltså för att jag visste inte vem jag var och den känslan var så sjukt jobbig. Och det är klart när man är bland andra hela tiden, alltså man, vad är mitt? Så det var ju också sen jag lärde mig om Human Design att vikten av att kunna vara själv och känna hur känns jag, vad är jag, vad tycker jag om? Vad vill jag? Jag blev så himla lätt styrd av yttre. Och kunna hitta sig själv och liksom känna att jag har makten över mitt liv och att inte bli styrd. Det är som att andas en ny luft.
Skulle du säga att det att förstå vad som faktiskt är definierat i din karta, alltså det som är stabilt, har det varit en hjälp då till att känna igen vad som är dig jämfört med vad som är andras energi? Att du har ditt G-center och ditt egocenter som faktiskt är fixerat, som är stabilt hos dig. Att du kunnat lära dig att känna igen den sortens energi jämfört med alla de öppna energicentren där du blir påverkad av andra.
Alltså jag har alltid haft en sån otroligt stark vilja. Alltid, alltid, alltid. Jag vet min syster frågade mig någon gång om vi skulle ut och springa. Och jag bara så här, men gud, ska vi springa? Hon är ju där, tränar ju hela tiden. Hon kan ju springa en mil när hon tränade som mest. Men och hon bara, men Frida, du kan ju springa på bara pannben. Följ med nu. Och det var verkligen så här, ja. Gud, alltså jag hade ju kunnat, ibland är det så här, jag hade kunnat springa tills jag dör. Alltså av ren jäkla vilja. Och det har väl varit min styrka genom hela, liksom, alltså det är ju både en gåva och förbannelse, men det har ju varit det som verkligen har hjälpt mig hålla mig uppe hela tiden. Min vilja. Jag ger ju mig aldrig, vilket kan vara ganska jobbigt.
Ja, mina ju också, mitt är också definierat, så det, ja, det är a blessing and a curse.
Ja,
Den tar
verkligen.
oss både till himlen och till helvetet.
Ja. Gud.
Ja.
Ja, nej, men också att jag är någonstans, just det här att transformeras genom chocker som den här kanalen handlar om, är ju också, ibland du vet man har varit verkligen nere på botten och man mådde ju skit ett tag där just när det var som bäst. Och man tänker liksom under tiden där att men gud det kan inte bli värre än så här. Och jo, det kunde det visst det. Så det är liksom man har fått smäll på smäll på smäll och ner så långt man kan komma. Och sen vänder det. För att på någonstans när man är på botten så märker man liksom att, vet jag fick någon sån här blixt från en klar himmel någon gång att man bara, gud det är ingen som kan rädda mig mer än jag själv. Det spelar ju absolut ingen roll hur mycket hjälp jag får, hur många psykologer jag går till. För allting handlar ju om mig. Det är bara jag som kan se till att jag mår bra. Och det kände jag också när jag läste om den här kanalen, att gud, det är precis så som jag gör just nu. Att vända sina chocker till någonting som är bra.
Och så intressant att du beskriver här att nå botten nu, för att jag pratade bara för några dagar sedan med en kvinna i mitt norska mentorskap som också har port 51. Hon har inte hela kanalen då. Men hon beskrev också precis det här med att ibland så måste vi verkligen nå botten innan någonting transformeras och ändrar sig. Och jag har ju också 2551-kanalen och jag har nog inte varit på detsamma mörker som du eller den här andra kvinnan beskriver det. Men jag har ju också känt på att när det upplevs hopplöst, tungt och mörkt så är det också då jag kan inse att ja, men jag finns ju fortfarande. Alltså oavsett så är det är någonting som finns kvar i mig som inte, alltså det kan inte försvinna. Och bara den insikten är, skulle jag också säga, möjligheten till en transformation. För att vet man det, att ja, men jag är, oavsett vad som händer, så tål man också mycket mer.
Ja.
Kom du någonstans till ett breakthrough där du, alltså som du beskrev det nu, när du började kämpa för dig själv?
Ja, men gud, det var ju när jag väntade min son där. Och då kom ju jag in i ett graviditetsdepression. Och då kände jag att nu måste jag alltså jobba, komma till botten med det här och jobba med mig själv. För att jag måste börja älska mig själv för att kunna ta hand om mina barn.
Och det är ju också ett
Det.
intressant tema, tänker jag, i och med att ditt inkarnationskors är the right angle cross of the vessel of love.
Ja.
Är nästan lite frysningar här, att kärlekstemat faktiskt var med då på att sätta igång den här transformationen i dig.
Ja.
Ja, för de här, du har ju alltså fyra egenskaper då i ditt inkarnationskors. Det är port 10, port 15, port 46 och port 25 som innehåller olika kärleksteman. Vill du berätta lite om hur det har liksom varit för dig att läsa om de här? Kunde du känna igen dig? Har det också varit med på den här transformationsresan att förstå de här portarna?
Ja, men alltså där ser jag också alltså hela min resa. Jag har ju varit i skuggsidan på alla dessa portar. Alltså, och port 10 då, som handlar om bland annat självkärlek. Och jag har ju aldrig alltså älskat mig själv på något vis. I mitt liv har ju alltid hängt på att serva alla andra, att finnas till för alla andra. Och det var ju just när jag väntade min son. Då var jag ju 29, vilket också är kring Saturn Return där. Och då kom jag in i en riktig graviditetsdepression. Jag mådde så, så dåligt. Så jag tänkte bara, men gud, hur ska jag kunna ta hand om mina barn när jag mår så här? Jag måste liksom ta tag i mig själv nu. Och då vet jag att jag bara så här insåg att jag måste börja älska mig själv, för det är det jag inte gör. Jag måste ju börja älska mig själv för att kunna älska andra och må bra. Visst älskar jag andra, det har jag ju alltid gjort, men jag kände att jag måste liksom ta hand om mig själv nu. Och det var ju då jag hittade Human Design bland annat.
Alltså det här med att älska sig själv, det låter ju så fint och så självklart, men hur gör man det? Alltså har du något bra svar på det?
Nej, men det handlar ju om att acceptera alla sina sidor. Alltså jag är ju bara människa. Och jag, hur, alltså.
Ja, för jag tänker också att alltså, det här, men förståelse, att ju mer vi förstår av oss själva, att den värmen för oss själva också kommer, det kommer på köpet liksom.
Ja,
Att
det gör
det,
det.
att, alltså, för jag kan tänka för min egen del ibland att om jag liksom säger att nu ska jag älska mig själv, då blir det nästan någonting som jag ska prestera eller göra. Så blir det inte på äkta i alla fall. Medans ju mer jag förstår av mig själv så är det som att det växer fram en värme inifrån av sig själv.
Jo, men det gör det. Alltså, man blir ödmjuk mot sig själv. Och man klampar inte på sina tår liksom så hårt som man skulle göra innan, kanske.
Ja, men precis.
Ja.
Jag håller med. Jag tycker det var så intressant det du sa i början om att du inte kände igen dig alltid i din karta. För det gjorde inte jag heller första gången jag såg min karta. Och nu har jag precis varit och haft en workshop med ett jättestort företag här i Norge med 6 personer där bara en av de här personerna kände till Human Design från tidigare och de andra 5 var helt nya. Och det tar för väldigt många lång tid innan man börjar känna igen sig i sin karta. I alla fall om man inte har hållit på med självutveckling tidigare. Jag tror att är man van vid att kolla på sig själv så tror jag man känner igen saker och ting fortare. Men har man inte liksom hållit på med det så, ja, jag tror att det är liksom som du trodde då att du var jättestresstålig och så inser du sen att nej, shit, det är jag faktiskt inte.
Nej.
Och att många av de här missförståelserna gör att vi går runt och kanske inte tycker om oss själva för att vi försöker prestera på områden som vi inte är skapta för att prestera på.
Ja, men gud, absolut. Och jag tror det är att man inte känner igen sin karta första gången. Det handlar ju om att vara ärlig mot sig själv också. För man är ju ofta sina skuggsidor och när man läser så vill man ju helst bara läsa om gåvosidor.
Ja.
Så det handlar ju verkligen om att vara ärlig mot sig själv. Alltså, gud, jo, det kanske känns lite äckligt att erkänna, men jo, jag kan faktiskt vara sån. För skuggsidorna var ju de jag kände igen mig i. Alltså, jag tänker när man djupdyker, ju mer man djupdyker, desto mer, och ju mer ärlig man är mot sig själv, desto mer känner man ju igen sig.
Och jag tror också som du säger att även skuggsidorna när vi ser dem och vågar erkänna att ja, jag är sån också.
Ja.
Värmen växer då med.
Ja.
Alltså
Och jag
det.
tyckte det var så skönt att man dels fick en, visst fick en tillåtelse, det låter ju kanske dumt, men att det blir nästan, för det är en tillåtelse att vara så här. Gud vad skönt att jag får vara så här. Och jag vet ju någon gång bara, jag har själv sagt flera gånger att jag tyckte det var så jobbigt för att jag, gud, har jag ens några åsikter? Jag har alltid känt så här när någon frågar mig någonting, eller om jag ska ta ställning till någonting, att jag bara, men gud, är jag helt knäpp? Nej, jag kan typ inte. Och vet bara, när jag såg min karta där, att kan vara att jag är open-minded, att jag kan se saker och ting från olika perspektiv, från olika håll. Och att det faktiskt kan vara någonting bra. Och det har gjort att jag liksom kan liksom nu säga att nej, men hörru du, jag kan se det från det här hållet och jag kan se det från det här hållet också. Och att det faktiskt kan vara en gåva. Och jag bara, gud, tack. Slipper jag få åsikter om allt nu.
Men precis, ganska stor gåva skulle jag säga då som är definierad i mitt Ajna Center.
Ja.
Jag tycker det är helt fantastiskt med er som är så flexibla.
Ja, och jag tycker det är så himla fascinerande och möta personer som har så starka åsikter. Jag bara, gud vad skönt för dig att vara så säker på det här.
Ja, men liksom om du tänker tillbaka då på hur du har liksom fått en större förståelse och värme och kärlek för dig själv. Hur skulle du vilja, liksom, hur vill du använda det här framåt? Vill du jobba med det? Vill du bara ha det som en hobby? Eller skulle du vilja jobba med barn? Alltså, har du någon dröm?
Oh, alltså jag skulle ju verkligen vilja jobba med det på något vis. Jag har inte riktigt en klar bild hur det ska se ut, men jag har ju tyckt att det fattas under hela min tid som jag har gått åt psykologer och olika terapeuter. Någon som verkligen ser kärnan och kollar på sig själv och inte börja leta efter omständigheter liksom i barndomen, eller vad kan det bero på? Kan det bero på föräldrar? Kan det bero på det? Kan det bero på det? Utan bara så här, vi utgår från dig nu. Vi tar bort allting annat runt om, utan nu utgår vi från dig. För det har jag känt hela tiden att det fattas. Och sen är det så skönt att, men jag har ju alltid det här med mig. Jag har ju min karta med mig som jag sitter inte och läser i den varenda dag, men jag känner ju att när det börjar skaka under mig så, då har jag alltid någonting att hålla i. Och det ger ledtrådar. Och det Jag skulle ju vilja ge det här till hela världen. Och jag har varit jätte inne på, jag tänker på skoltiden, men gud vad skönt det hade varit att ha under skolgången. Alltså jag vet, gjorde något inlägg på min Instagram om det, att jag var så otroligt trött hela skolgången. Alltså jag var helt, alltså jag var nog säkert utbränd, skulle jag tänka mig, utan att jag visste om det. Men det var så här, jag kunde somna på lektionerna, jag somnade så fort jag satt mig i bussen hem och jag, ja. Men och också veta då att jag kanske hade behövt lite pauser. Jag kanske hade behövt gå ut. Jag hade kanske behövt sitta i ett grupprum. Och tänk om jag hade vetat det då, vad stor skillnad det hade gjort på hela min skolgång. Ja,
Ja,
så
både
att.
att du är en projektor och all den öppenheten i din karta. Så
Ja.
det förstår jag verkligen att omgivningen påverkar dig mycket.
Ja, och det ser jag ju i skolan nu. Jag har ju barn som går i skolan. Och det är ju liksom svajigt i många skolor nu med alltså, resurser som dras ner och många barn som behöver specialhjälp.
Tror du att du hade förstått något av det här när du var så liten, alltså när du gick på barnskolan liksom?
Ja, det tror jag.
Ja.
Man kan ju använda human design, alltså man kan ju göra det jättekomplicerat och jättesvårt, men man kan ju också göra det väldigt enkelt. Bara genom att kolla på centerna. Hade inte behövt gå djupare än så. Om man ska liksom anpassa det till skolan.
Precis. Ja, jag håller med. Vi har inte pratat något om din profil än. Du är en 3-5. Är det någonting där som du också känner att ja, här, nu ramlade poletten ner. Nu förstod jag
Ja.
någonting med mig själv här.
Ja, men gud. Alltså femman i min profil, och trean med. För den delen med femman, alltså gud. Det här med att man lätt kan, att folk eller andra kan ha förväntningar på en som man inte själv tycker stämmer överens med sig själv. Och att andra lätt sätter en på en piedestal. Alltså gud. Det är också så här, åh, här kommer Frida, och vad bra, och du kan göra det, och kan du göra det här, och det är du så duktig på. Och man bara, men gud, nej, det är jag inte alls, varför säger du så? Och sen så, ja visst, men jag gör väl det då för att man vill liksom leva upp till andras förväntningar. Och sen så, och nej, jag klarade visst inte det. Och då får man skuldkänsla för det. Och så tycker man det är pinsamt för att man inte klarade det. Och det har ju också varit så här att man känner ju, alltså det har ju inte varit bra för självförtroendet att så bli, inte klara upp eller nå upp till någons förväntning.
Ja, precis. Och det där känner jag igen mig så mycket i. Jag är ju 5-1 då i min profil. Alltså, det är så stor skillnad på när jag går in och tar ansvar för någonting som jag vet att det här kan jag ta ansvar för, jämfört med när jag har sagt ja för att jag har blivit lite så här överrumplad eller det var någon människa som man kanske ville imponera, man vill inte göra den andra besviken. Och så har jag sagt ja då till någonting och så känner jag att det här kan jag egentligen inte leverera på. Det här kommer inte bli bra. Alltså det är sån äckel känsla. Och också den där rädslan för, ha, kommer folk helt tappa förtroendet för mig nu? Är mitt rykte förstört nu? Nu ser att jag bara är en helt vanlig person som kan göra fel. Så det är otroligt viktigt för oss att känna efter innan vi säger ja till saker och ting om, är det här verkligen någonting som jag kan leverera på eller inte? För annars så, det är så obehagligt för oss själva. Sen tror inte jag tror inte att andra, ska man säga, bränner oss på bålet så mycket som Ra menade då. Jag tror att mycket av det ligger i vår egen paranoia, men det är obehagligt nog för oss själva att känna på den känslan att vi inte kan leverera.
Ja, och jag blev så förvånad varenda gång någon bara, för jag vet någon gång när man kom till på en arbetsplats jag hade, och du vet det riktigt att jag kom innanför dörren så bara, åh herregud, tack för att du kom Frida, alltså det blev nästan så här som att jag skulle vara någon gud. Och jag bara, men gud va? Alltså jag blev så här, men sluta nu, jag är bara en vanlig person, jag är inte bättre än någon annan här.
Men jag ser att jag gör det själv också med andra som har 5 år i profilen. Att det är nästan som att jag känner att jag vill luta mig lite på dem. Så här, åh, nu kom den där vuxna personen. Nu kan jag slappna lite, nu kan den andra ta ansvar här.
Men jag vet, du sa ju någonting bra till mig någon gång att jag måste, eller du sa inte måste, du sa att prova och liksom förmedla, eller berätta vad du kan förmedla och inte kan förmedla. Var noga med det. om du liksom känner så. Och det har jag använt mycket, liksom att jag kan testa, men det är inte säkert jag klarar det. Eller det här kan jag ge er, det här kan jag inte ge. Och
Exakt.
det har ju hjälpt mig otroligt mycket.
Tydlighet.
Ja.
Trean då i profilen, den här trial and error. Den kan ju också känna lite på, så här, på skam om man går på en smäll eller gör något fel. Har du upplevt det eller?
Ja, min gud. Jag har ju alltid bara kastat mig in i saker och ting. Jag måste testa själv. Och det har jag gjort väldigt ofta. Och jag känner ju verkligen den här skammen som den kan ge. Usch ja, jag klankar på mig själv så mycket. Och ja, men den är också, den är ju, kan ju vara lite äventyrlig, och det kan jag ändå känna att, gud, det känns ju som att jag har levt tre liv i ett, ungefär.
Ja. Det slår mig en sak nu när vi pratar. Nu hoppar jag tillbaka lite till det här med våra egenskaper och skuggorna och gåvosidorna. För att alla våra skuggor har ju två olika uttryckssätt. Alltså vi har ett inåtriktat mönster som är mer passivt. Kanske mer introvert skulle man kanske kunna säga. Vi har ett mer aktivt mönster, mer utåtriktat mönster. Och när du pratar nu så låter det för mig som att du mer en person som tar saker på dig själv, alltså har mer det inåtriktade mönstret. Upplever du att det är så i dina skuggsidor, att du mest känner igen dig i det här inåtriktade mönstret?
Ja. Gud. Nästan alla skuggsidor känner jag igen mig mer i det passiva. Verkligen.
Ja, och det tycker jag är så intressant, för det kan man nästan se att det då går igen i hela kartan, också i profilen till exempel, att när du då har provat och felat och något har gått fel så har du tagit det väldigt på dig själv personligt, att jag som har gjort något fel. Medan människor som har mer det här utåtriktade mönstret, de blir kanske mer utagerande. Man tar det ut, man kanske blir arg, man kanske bråkar med andra och så vidare. Så att här, det är också intressant tycker jag att se hur använder vi våra skuggsidor när vi inte ser klart och tydligt.
Ja. Jo, jag har alltid varit inbunden. Och alltid lagt allting på mig själv. Och klankat på mig själv. Och det är också så här, inte bara att jag, usch, nej men gud, nu har jag gjort ett så stort misstag här, och gud vad dålig jag är, utan jag tror ju verkligen att hela världen avskyr mig för det här. Gud, hela världen, jag ska inte visa mig och jag ska inte gå ut. Alla tycker så illa om mig nu för att jag har gjort det här. Jag vet någon gång jag hade öppnat dörren till min, eller när jag skulle bara gå ut och hämta någonting ute, och min hund hade stuckit. Och jag tänkte bara, nej men nu tycker hela världen att jag är så oansvarig, jag ska inte ha någon hund mer. Jag klarar inte av att ha hund. Sen bara, usch, när jag hade lugnat ner mig, fick jag liksom, men gud, det var bara, det blir
Så
drama snabbt.
typiskt femmor det där skulle jag vilja säga.
Ja.
Femmor i profilen. Men om vi vänder över nu då lite mer mot dina styrkor. Alltså, hur ser du nu liksom att du kan använda dig själv på ett sätt som inte tappar dig för allt för mycket energi? Vad kan du börja känna igen som dina talanger eller dina styrkor i din karta? Är det något speciellt där som du har tänkt på?
Alltså mina styrkor skulle jag nog säga är att jag känner lätt igen min omgivning. Och att jag lätt, det är väl också både en styrka och en kanske jobbig egenskap jag har, men att jag lätt ser andras talanger.
Den här 2551-kanalen då? Ser du på den som en styrka numera? Det här att vara lite jag menar så här, tävlingsinriktad, vilja vara först med saker och ting. Och det är inte att tävla med andra då, men att tävla med sig själv. Att vara modig, våga kasta dig in i saker och ting. Nu vet jag att du är lite nervös för att vara med här idag, men du gör det i alla fall. Alltså det är ju, tänker jag, en jättestyrka.
Ja, men jag tänker att jag vänder ju allting. Jag vet inte, när jag började med human design så har jag liksom fått ett helt annat perspektiv på hela livet. Att jag dras inte ner så lätt av chocker längre. Utan jag tänker alltid, vad är det jag får ut av det här? Och att jag inte, och likadant med rädslor, jag har en helt öppen mjälte. Att jag inte ska liksom, att inte rädslan ska ta över mig. Det är ju lite därför jag också utmanar mig i det här. För det här är någonting som jag verkligen vill. Jag vill ju sprida human design och hur mycket det kan liksom hjälpa en. Men att mina rädslor inte ska ta över mig, ska inte stoppa mig.
Kan du se här också då att när du, alltså bara det att du ser att de här rädslorna finns, är det nästan som att man får kontakt med någonting annat i en själv, alltså den som betraktar.
Ja.
Och då kan
Ja,
man ju
men
ta
verkligen.
ett annat val, för att innan man ens har sett det här, om det är rädslor eller om det är skam eller skuld eller paranoia eller vad det är, har man inte sett det så är man det. Och då är det mycket, mycket svårare att göra någonting med det. Men bara det att liksom, och det är det jag tycker, som jag tycker är så fint med human design, att här får vi liksom ett så visuellt språk på, det blir så tydligt, jaha, men det där är ju bara den där delen av mig. Det är inte hela jag, det är bara en del av mig som pratar nu. Och jag är ju faktiskt den som egentligen lägger märke till det här.
Ja. Jo, men verkligen. Man får ett helt annat perspektiv. Och sen en sak som jag tyckte var så skönt med human design, det var ju att det mentala kan aldrig vara, eller vad säger jag, det mentala kan inte vara sin inre auktoritet. Och att hjärnan inte styr mig. Alltså, jag har ju varit styrd av mitt eget huvud. Jag sa någon gång för länge sedan att jag kände mig som en slav under mig själv. Och det var så skönt. Och bara, men gud, tack. Nu kan jag sluta och lyssna på det här jäkla babblet här uppe. För det är inte något som jag ens behöver egentligen lyssna särskilt mycket på. Och ja, det var så skönt.
Men
Alltså,
jag
det var
hoppas.
bara, åh, tack. Nu slipper jag dig. Nu slipper jag dig här uppe.
Ja, och,
Ja.
men det tycker jag med. Alltså det att alltså, fatta att hjärnan är faktiskt inte så jävla smart som
Nej.
alla säger just nu. I alla fall inte, den kan inte för, liksom, helt förstå vem vi är. Det är inte där, det är inte via hjärnan vi får kontakt med oss själva.
Nej. Det är bara hittepå.
Det är bara hittepå.
Ja, och det använder jag mycket med till mina barn också, för de kan ju vakna på nätterna och gå, mamma, nu ligger jag och tänker på massa sådana hemska saker. Och liksom bara att få, ja, då brukar jag säga, vet du vad? Det är bara fantasier och det är inte sant. Och sen, jaha, nej, då somnade de. Det är liksom,
Ja.
det, ja.
Och har man varit igenom det själv, man kanske också har varit rädd för de sakerna eller trott på sin egen hjärna, men gått igenom en transformation där man har förstått att det är inte så, så ligger det också en helt annan tyngd i rösten när man förmedlar det till någon. Alltså
Ja,
jag,
ja.
om mina barn kommer med saker som jag själv har varit igenom men tagit mig igenom och kan prata med dem om det, då är det som att de också blir lugnade av det. Men kommer de med ett problem som jag inte känner till själv? Spelar ingen roll hur mycket förnuftigt jag säger, för det landar inte på samma sätt då.
Nej, men de känner ju att det nu att jag själv var osäker och det ligger inte någon styrka bakom det hon sa.
Exakt. Så det är inte så dumt att ha varit igenom några mörka nätter alltså.
Nej, nej, gud.
Ja, jag är lite nyfiken också på om vi kan prata lite om din inre auktoritet, för du är ju en så kallad egoprojektor som är väldigt ovanligt. Så igen då, för er som lyssnar, så har alltså Frida bara G-centret och egocentret aktiverade i sin karta. Och då kallas det för att man har egoauktoritet. Det här beskrivs ju som att man ska lyssna till vad man själv är motiverad till, vad man har vilja till. Jag skulle också vilja säga att det handlar om att lyssna till vad som känns rätt i hjärtat. Sen är ju egocentret är i huvudsak kopplat till tribe-energi, alltså familjeenergi eller stamenergi. Men du, Frida, har den enda kanalen som är individuell till Viljes hjärta, den här 2551. Och den handlar ju om att faktiskt lämna traditionerna, lämna det här som man alltid har gjort i triben och söka en förening med själen eller självet eller det högre jaget eller vad vi ska kalla det för. På egen hand då, genom att våga gå upp nya vägar som ingen annan har gått. Men sen behöver man ju också ta med sig det här tillbaka till triben. Så att även om det är en individuell kanal så handlar den ju faktiskt om att utveckla sig för stammens skull. För att man då kan komma tillbaka med det här man har förstått och lärt sig till det som man kallar sitt folk då. Så hur upplever du det att ha den här ego-auktoriteten?
Alltså jag tycker att den är ganska svår egentligen, särskilt då man har varit utanför sig själv så länge. Men jag kan ju däremot känna att har jag inte viljan till det som erbjuds, då känns det så otroligt tungt. Alltså gud, det känns som en inre död, som att allting slocknar och jag blir bitter och jag blir så tråkig. Men däremot så är det någonting som jag verkligen känner att gud, det här vill jag. Det här vill jag göra. Alltså som en direkt. Så då får jag ju, ja det blir som att, som en on-off-knapp som bara tjuff. Nästan som en, som, jag kan känna igen det lite som att ha sakralen som sin inre auktoritet. Jag känner igen mig lite i det, men att man får just den här energin. Men jag är väldigt, vad ska man säga, selektiv och på det jag tycker är kul. Jag känner det ganska snabbt och jag kan bli väldigt bitter om någon tvingar in mig i någonting som jag inte vill. Usch.
Jag tror att man kan känna igen ganska fort, både eftersom du både har G-centret och Viljes hjärtat, som du säger, vad som är för dig och vad som inte är för dig. Att det är ganska lätt att känna igen egentligen.
Ja, men det är det. Men jag har ju aldrig lyssnat på den förrän jag hittade Human Design då. Då har jag ju bara levt efter förväntningar på mig själv och normer och regler som styr. Så det var ju också så här, gud, ska jag få lyssna på mig själv nu, vad jag vill göra? Jaha, hur gör man det?
Ja, för det kan vara jätteovant.
Ja, men det är det och jag jobbar fortfarande med det, för det är svårt att känna igen. Men däremot så tycker jag att det var så häftigt när jag, för om man djupdyker ännu längre ner i kartan så ser man ju också att just viljeshjärtat är kopplat till, och just 51an med, är kopplat till hjärtat och 51an är kopplat till gallblåsan specifikt. Och det var så sjukt, för jag har ju gått på min arbetsplats, har jag haft sånt här långtids-EKG. Jag har haft hög puls och jag har haft mycket inflammation i min gallblåsa. Och det var, men gud, det där var ju också sjukt. Men jag tror också, det vet jag inte ifall det är underlag, för det här har jag inte läst om, men att jag tänker att det kan ha en koppling till att jag aldrig har lyssnat på mig själv. Sen vet jag inte om det är så, men jag tänker rent logiskt att det kan ju mycket väl vara så.
Och bara så att det är sagt och förtydligat, det att ha ego-auktoriteter betyder alltså inte att man är egoistisk och skiter i alla andra, utan alltså som du redan har nämnt några gånger här idag, så det du vill är ju att hjälpa andra egentligen.
Ja.
Men det handlar ju om att, och det tänker jag gäller för human design överhuvudtaget, att det här med att följa sin inre auktoritet, det handlar inte om att skita i andra människor och bli en egoist, utan det handlar om att hitta sin plats. Alltså, vart är det jag kan bidra? För det är då vi egentligen mår bra, menar jag. Inte när vi skiter i alla andra och blir egoistiska, utan vi hittar, ja, men vart är det jag har något att bidra med? Vart är det jag är bra på någonting och samtidigt trivs med det jag gör?
Och jag tänker med att det handlar ju om att, jag upplever i alla fall att det handlar ju om att inte bara transformera mig själv, utan också transformera andra genom att hitta sig själva.
Yes.
Det är ju min drivkraft. Och jag avskyr, ja, det gör väldigt, alltså det gör ju så sjukt ont i mig att se och se andra som lever så utanför sig själva. Och bara det att se vad andra, för det känner jag ändå att jag gör. Att se vad andra, men se när det skaver och att jag lätt kan se vad det är som skaver. Och sen att jag väntar på en inbjudan innan man kan säga det. Det är ju ganska jobbigt ibland, men man får ju bita sig i tungan.
Om man får göra det. Har du börjat att göra lite readingar eller?
Ja, det har jag.
Så bra. Så då tänker ni som lyssnar, om det är så att ni vill boka en reading av er karta, så kan jag varmt rekommendera Frida. Jag har ju sett dig in action i mina kurser och jag vet att du är jätteduktig på det här. Så jag lägger upp din Instagram och om det är några fler kontaktuppgifter under beskrivningen till det här avsnittet så kan ni kontakta Frida om ni vill det. Är det någonting som du skulle vilja lägga till innan vi avslutar för idag?
Nej, men alltså jag vill ju verkligen bara säga det här att allting är möjligt om man bara man kollar i sig själv först och främst. Då finns alla, alltså allting finns ju inne i dig själv.
Empowerment, det är det du handlar om.
Ja, det är nog det.
Tack så jättemycket för att du ville komma hit idag, Frida.
Men tack själv, Emily.
Puss och kram på er alla som lyssnar.